Lukas 9:23-25. Och det är ett budskap som jag har levt med senaste tiden, det här. Som jag upplevt att Gud har lagt på mitt hjärta. Sedan sa han till alla, det var Jesus som sa: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. När det står att vi ska tro på Jesus, tro på Gud, tro och på mig, sa Jesus. Låt inte era hjärtan gripas av oro eller fruktan. Tro på Gud, tro också på mig. Det finns olika ord för prepositionen på. Och ett av dem, det är eis. Och det betyder att tro till eller tro in i. Det är att man rör sig i en riktning in mot centrum. Man rör sig till Jesus alltså. Det kan också beskriva två linjer som möts vid en speciell punkt. Och när jag läste det där så tänkte jag förstås på bibelorden: närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Och psalm 59:11. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Gud kommer oss till mötes när vi söker honom. Och våra liv, de ska vara, ha den inriktningen till Jesus, närmare Jesus. Och som jag har sagt tidigare, jag har sagt det säkert många gånger, är den där bönen som jag fick vid ett tillfälle eller en svår period, och som jag inte förstod vad som hände och det var jobbigt, men så kom den där bönen inom mig så jag förstod, den helige ande gav mig orden: bed att det för dig närmare Jesus. Så jag förstod inte vad det var och varför det var jobbigt, vad det var som pågick. Jag förstod inte varför Gud tillät det som hände. Men jag fick en bön: Jesus, vad det än är, låt det här föra mig närmare dig. Och så kan vi få be i varje prövning, i varje motgång. Vi förstår inte allt, vi ser inte klart. Men vi får be den bönen: Jesus, låt det föra mig närmare dig. När jag var ung, då resonerar jag och många andra ungdomar som jag kände ungefär likadant. Och det var att vi ville förstås vara kristna. Självklart, vi visste ju detta, vi var uppväxta med detta. Då, de kompisar som jag nu tänker på, vi visste att det här är sant. Vi skulle inte våga något annat. Men samtidigt så var ständigt frågorna: vad är tillåtet att göra? Vad får jag göra som kristen? Och vad är tillåtet? Ungefär så här, va? Hur långt kan jag gå utan att falla av? Hur långt kan jag gå och göra precis som alla andra och fortfarande vara kristen? Och det ledde förstås till, i den inriktningen och det tänkesättet, det ledde förstås till att man tände på gränserna tills man levde i synd. Alltså emot Guds vilja. Och drogs längre och längre bort ifrån centrum, ifrån Jesus, ifrån korset. Jag ville bevara mitt liv, med andra ord. Jag ville själv bestämma över mitt liv. Jag ville inte ge upp. Jag ville inte. Jag ville bevara mitt liv. Men när Gud kom över mig så starkt, så jag insåg helt plötsligt och blev medveten om, jag lever i synd, det visste jag. Men också det att jag insåg att det här är totalt meningslöst. Jag har inget riktigt mål, det här leder ju inte någonstans, det här är ju meningslöst och tomt. Och jag vände om och Jesus drog mig och kallade mig. Då vände jag mig tillbaka till Jesus, till korset igen. Nu fick jag ta ställning och jag fick välja att mista mitt liv för att vinna Jesus. Att lägga ner mitt liv, ge upp. Att vara korsfäst med Jesus. Och jag upptäckte livets mening. Nu öppnar sig det Gud hade tänkt. Han lät mig förstå vad han hade ämnat med mitt liv. Och så är det för oss alla. Det är när vi kommer dit. Det är då han öppnar upp. Många kämpar med vad är Guds vilja, vad är Guds väg för mig. Ja, det börjar här. Att man lägger ner sitt liv. Man ger upp sitt liv. Man är beredd att mista sitt liv i bemärkelsen att det inte längre är jag som bestämmer. Det är inte längre jag, min vilja som ska ske, utan det är Guds vilja med mitt liv. Och här händer ett under när Gud griper in och det öppnar sig för oss. Det Gud har tänkt, det han har tänkt för våra liv redan innan vi föddes. Att mista sitt liv för att vinna det verkliga livet. I Jesus. Jag har berättat om synen som jag såg för många år sedan. När jag såg det där. Jag för mitt inre såg som en brinnande eld. Och jag upplevde Guds närvaro så starkt. Det var som han stod framför mig. Det var en mäktig upplevelse. Och jag ville bara vara där. Så jag var massor med timmar i bön. Och jag kände, så fort jag bara... stanna till och bara uppleva den här närvaron. Det var som Jesus själv stod framför mig. Det var som hans härlighet bara strålade mot mig. Men så efter en tid så förändrades elden och det blev ett kors. Och när jag ville gå närmare så tog det liksom emot. Det var inte bara att kliva in där. Och så när jag såg ner så såg det var som en rand. Det var som ett avmätt område, helig mark. Och jag kände hur liksom Gud sa, du måste böja dig ner för att komma nära. Du måste ödmjuka dig mer. Du måste böja dig ner. Det var det som Mose fick uppleva när han tog av sig skorna. Mm. Samma sak, att ge upp sina rättigheter, att ge upp sin rätt, att ge upp krav, att ge upp allt. Att ge upp allt. Och den där bilden, den har blivit så stark den sista tiden igen. För den är också förknippad med den väckelsen som Gud har lovat. Vid ett annat tillfälle såg jag något liknande. Och det var vad Gud ämnar göra. Men det handlar om att stanna där. Att vara där. Att leva där. Vid korset. Att inte gå iväg och hitta på allt möjligt. Varför det måste hända någonting. Utan att vänta där. Förbliv i mig, sa Jesus. Förbliv i mig. Stanna där. Vi ska leva där. Det är inte så att vi bara kommer dit när vi blir frälsta eller födda på nytt. Och sen är det bara att liksom dra iväg. Nej, vi får leva där. Vi ska leva där. Det här området som i Bibeln på en del ställen kallas helig mark. Och som vi vet är korset i centrum, Jesu försoning. Det Jesus har gjort för oss. Där han är i centrum, där han är Herre. Det kan också kallas löftenas område som det kallas i en profetia. När vi var på en av öarna, det var i höstas tror jag. Och i den där profetien var det bland annat, jag vill se min församling på löftenas område för den tid som kommer. Frukta inte vad som ska komma. Frukta inte för vad som ska komma. För du ska få vara på löftenas område. Och det var en kallelse till löftenas område. Kallelse hit. Och Ivar Ivarsson, så när jag känner, tror jag allihopa känner till. Han fick profetera på bönemöte. Jag ska föra er in i en sådan gemenskap med mig. Så ni ser mig och har mig för era ögon. Jag ska göra er så beroende av mig att ni inte kan leva en enda dag eller en stund utan min kärlek och helighet över era liv. Min kärlek ska tvinga er att se behoven och att se möjligheterna. Jag säger detta till er för jag älskar er och har förtroende för er. Till dig som har ett hjärta som längtar och hungrar, dig ska jag ta vid handen och leda dig. Och det var också i denna profetia att det ska inte ske på mänskligt sätt eller med mänsklig förmåga, utan med Guds ande, genom Guds ande. Löftenas område, det är denna platsen som vi är kallade att leva med Jesus. Det är också en bild på löfteslandet, landet. Det är inte bara det himmelska som väntar, det förnyade, det som kommer efter Jesu återkomst. Utan det är också här och nu det vi får leva i här och nu. Och där det Herren vill göra här och nu. Men det är inte bara löftesland, det är ett korsfäst liv, kan man säga. Ett korsfäst liv. Som, jag tror det var en bibellärare som vi har hört på en del, som heter Ernest O'Neill. Jag tror det var han som sa, när han frågade, men vad har du för planer för ditt liv, för din framtid? Min framtid är korsfäst med Jesus. Min framtid är korsfäst med Jesus. Mina planer, de är korsfästa med Jesus. Kan vi säga det? Min ekonomi är korsfäst med Jesus. Paulus han sa, nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Vilken trygghet att få leva så. Varför jag blev påmind idag ganska ofta om det här i min ungdom, faktiskt det senare tid. Det är därför att tänkesättet blir jag påmind om ofta idag i kristenheten. Även om inte orden sägs, så ser jag att väldigt mycket av det som händer i kristenheten idag, det är ungefär samma tänkesätt. Hur nära världen kan vi komma? Eller hur lika världen kan vi bli som församling för att få tillväxt utan att kompromissa med evangeliet? Och så tar man in lite här och lite där för att locka människor in i kyrkan. Men jag ser en parallell till det livet som jag gick ut i när jag var ung. Man är på väg i fel riktning. Man är vänd bort från korset. Och utan korsets kraft, då har vi ingenting. Då blir vi en förening där vi kanske har trevligt och vi kan ge varandra mänsklig kärlek och omtanke och så här, va? Men inte mer än så. Kommer inte beröra hjärtat. Det kommer inte verkligen förvandla människors liv. För det sker bara vid korset. Det är bara där det sker. Och det är bara där som vi kan få se en äkta väckelse. Inte tillväxt. Bara för att visa lite bättre statistik och inte ge upp liksom. Vi väntar på en äkta väckelse. En äkta väckelse. Bibeln säger att det kommer ett stort avfall. Vi ser det idag omkring oss. Ordet avfall, det är sammansatt i grekiskan av två ord som betyder apo och histemi. Det betyder att stå, det ena ordet, och det andra att separera sig från, gå bort från någonting. Och det ordet i sig, det har sin rot i det ordet som översätts kors på svenska. Att avfalla, alltså att gå bort, avskärma sig eller separera sig från korset. Det är att avfalla, kan man säga. Det är att göra sig oberoende av Gud. Man kan tala om Gud, man kan tala fint, men i praktiken som inte alls beroende av Gud. eller Guds ledning. Följden blir att man talar allt mindre om bön. Allt mindre om att verkligen söka Gud i bön. Att få uppenbarelse tilltar från Herren. Allt mindre talas det om att vara ledd av den helige ande. Att verkligen vara ledd av den helige ande. Att vänta på Gud. Att vänta och be tills han talar. För vi vågar inget annat. Vi går inte härifrån. Vi stannar här i öknen som Mose. Vi stannar här, mitt ute i öknen. Om inte du går, då går inte vi. Så ska vi också leva. Om inte du går med, Herre, då går inte vi. Och vi är i en sån situation nu, Jan och jag. Där det öppnas erbjudande. Några erbjudande som vi har känt, nej, det är inte vår väg. Vi tackar för förtroende, men det är inte för oss. Och andra förslag och så, men det finns hinder som stänger. Och vi ser, har det märkligt, men det är inte tiden. Det är inte nu. Vi vågar inte gå om inte Gud öppnar. Och vi vill veta att det är han. Och vi ska veta när han öppnar. Det har han lovat. Och ibland så får vi hamna i sådana situationer. När det inte allt ser så enkelt och självklart ut. Men det viktiga är att vi får vara i Guds vilja. Hur konstigt det än ser ut. Och jag har kämpat med detta, det kan jag erkänna. För jag är uppväxt med detta. Åh, vad ska människor säga? Och Janne tycker, men du, lägg av det där. Det har funnits tankar hos mig, men det här ser ju konstigt ut. Här är många som känner oss, som vet att vi är kallade av Gud. Och här står vi nu, kommer inte vidare, för en Gud öppnar. Och det här ser ju konstigt ut. Vad ska människor tycka och tänka och säga nu om oss? Men jag har fått lägga ner det. Jag kände faktiskt att den helige ande pekar på det där för mig. Är det det som är viktigt? Vad människor säger? Är det det du har din trygghet i? Nej. Okej. Jag fick böja mig över korset och bekänna. Jesus. Det har ingen betydelse. Förlåt mig. Befria mig från detta. Jag vill ha all min förtröstan på dig. Inte på människor. Inte på vad människor tycker och tänker. Hebreerbrevet 13:9. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror, ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd. Och inte genom föreskrifter om mat, alltså yttre ting och gärningar och si och så. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana. Jakobs brev 5:7. Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, till Herrens ankomst är nära. Och det här ordet, att bli styrkt i sitt hjärta, det är motsatsen, kan man säga, till avfall. Jag kommer nämligen från samma ord här som översätts kors. Men sterizo, som det heter, att bli styrkt, att bli befäst, att vara orubblig, fast. Det kan också översättas att vara vänd i en speciell riktning. Och då vet vi vilken riktning det är. Det är till Jesus, till korset. Det är den riktningen. Där får vi styrka genom hans nåd. Guds väldiga kraft. Guds kraft att göra Guds vilja. Hans nåd som får strömma genom oss. Adam och Eva. De hade valet att äta mellan de två träden mitt i Edens lustgård, står det. Kunskapens träd, gott och ont. Och livets träd. De valde ju fel. Föll i synd. Att äta av kunskapens träd på gott och ont. Det är att göra sig oberoende av Gud. Och det var ju olydnad mot Gud. Det gick miste om härligheten från Gud. Och det har drabbat alla människor. Vi är alla syndare. Hela människosläktet. Genom hela historien. Det var inte så. Som en del tror att Gud sa till Eva och Adam, eller gav dem någon slags makt, och sen skulle de gå ut här och utöva makt, och sen får vi tillbaka den här makten i Jesus och så här. Det där är inte sant. För det första ska vi se, det vill jag lite stryka under, det var inte bara Adam som fick kallelsen, som jag hör många citera när det gäller detta. Det var Adam och Eva tillsammans. Ni ska föröka er, ni ska, ja, Gud välsignade dem. Och han sa till dem att ni ska föröka er och ni ska utbreda er. Och ni ska lägga jorden under er skapelse. De skulle råda tillsammans. De fick samma kallelse. Men det var inte så att Gud nu sa, åh, nu välsignar jag er med allt kraft, allt ni behöver. Så går ni och gör detta. Och så sitter Gud där ungefär med armarna i kors. Det var inte så det var tänkt. Inte alls. Det var tänkt så att de skulle äta av livets träd. Och livets träd, den kan man säga, Jesus är livets träd. Men livets träd, det står för Guds vilja och för Guds väg. Det står för beroende av Gud. De skulle ju utföra kallelsen i ett beroende av skaparen. I en underbar, kärleksfull gemenskap och relation med skaparen. Inte efter sitt eget förstånd och sina egna idéer, utan i lydnad till honom. Tillsammans med honom. Det är skillnad. Och det är det som är tro. För tro handlar ju hela tiden om lydnad. Löftenas område, ett korsfäst liv, det tar vi emot i tro. Och löftena får vi inta i tro. Vad är det? Ja, det är inte bara att vi liksom tycker, nu ska vi starta 10 församlingar här och nu tar vi ut det här i tro och så sätter vi igång. Nej. Det är otro. Det är otro. Vi har inte rätt att göra något sånt. Vi har inte rätt att starta någon församling om inte Gud först har talat. Annars bygger vi ett ganska riskfullt verk. För prövningar kommer alltid. Och när prövningar kommer, vad är det som består? Det som är byggt på en fast grund. Det som är byggt på klippan. På Guds ord. På Guds tilltal. Han har ingen glädje av att vi försöker göra fantastiska verk och hitta på grejer för Guds rikes skull. Han är inte intresserad av det. Det Gud vill se är att vi lyder honom. Det att vi går hans ärende. Vi ska följa honom. Det är Jesus som går före. Vi ska följa honom. Det är det vi är kallade till. Vi ser när vi läser om trons kapitel, som det kallas i brevet 11. De är trosmännen och troskvinnorna som är nämnda och som vi läser om i Bibeln. Varenda en, allt de gjorde och allt som beskrivs, det var grundat på Guds ord, på hans befallning. I lydnad till Guds ord. I lydnad. Och jag läste här i förrgår, tror jag, om Lazarus. När Lazarus stod, ni vet, Marta och Maria och Lazarus. Och det var också ett tilltal som jag inte har tänkt på det sättet. Men när jag läste det, när Jesus dröjde ju. När Lazarus var sjuk så hann han och dö. Alla var besvikna och förtvivlade och grät och sörjde. Det är för sent. Och ni vet säkert vad som hände där. Och så kommer Jesus, men... Så efter samtalen där med Maria och Marta, då säger Jesus, ta bort stenen. Och Marta säger, men han har varit död i 4 dygn, han luktar redan. Hon försöker liksom hindra det, men det går ju inte. Det går inte att göra så. Men vad säger Jesus då? sa jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet? Trodde Marta? Ja, hon trodde. Hon bekände innan att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Han som skulle komma. Hon trodde det. Hon trodde på att Jesus är uppståndelsen och livet. Hon bekände det. Men här säger Jesus en sak. Ta bort stenen. Lyd mitt ord. Då ska du få se Guds härlighet. Hela Gamla testamentet och allt som berättas om från början och sen om Israels folk, så är korset i centrum. Ni vet det. Men det ibland är det bra att bli påminna om det. Och ibland är det bra att se det så här billigt, det tycker jag i alla fall. Så här kom ju Israels folk till Röda havet, det första hindret efter uttåget. Verkliga hindret. Här kan vi tala om en smal passage. Och här kan vi tala om en omöjlig situation. Här hade de Egyptens armé bakom sig. Omringade av berg och Röda havet framför sig. Ingenstans att fly. Helt instängda. Men vad är det som bildas? Ett kors. Och de som har säkert sedan många år tillbaka skulle jag tro ritat upp och skrivit upp hur Israels folk, hur stammarna, när de gick i öknen, hur de var fördelade och antal, så kan vi se hur det såg ut. Om vi hade sett det ovanifrån, såg ut så här. Tänk när Israels folk vandrade där, så här står de stammarna och här är antal och här är platser, hur de exakt hur de skulle gå. Här i mitten gick leviterna med tabernaklet och alltihop, det beskriver korset. Korsets väg. Korsets kraft. Tänk vad starkt. Undra på att de blev hotade, hatade, föraktade och trängda. Därför att i andevärlden var detta tecken som följde dem. Detta som fienden älskar att förlöjliga. Och det är så gammaldags och träigt. Och det är så töntigt. Kommer något häftigare. Korsets kraft. Jesu försoning. Ska aldrig mista sin kraft. Här gick de genom öknen. Och i korsets tecken vann de seger. Genom allt. Gud var med dem. Peka på Jesus. Och ni vet säkert att allting peka på Jesus. I varje prövning. Vad det handlade om, prövningarna i öknen, det var ju att de skulle lära sig att lita på Gud. Och lita på Gud. Och vänta på Gud. När han stannar, då stannar vi. När han går vi. Då följer vi efter honom. Och tabernaklet har ni sett många gånger säkert. Med här är ju det heliga brännoffersaltare, tvagningsbäckenet, vattenbäckenet. Så kommer man in i det heliga, till vänster, guldljusstaken, till höger skådebrödsbordet, heter det. Rökelsealtaret, förebild på bönen, och arken. Och alltihopa bildar korset. Och jag vet inte, jag tror jag visat tidigare olika hebreiska ord och det går att gå in på nätet och hitta. Det finns så otroligt många hemligheter i hebreiska språket. Utifrån bokstäverna, tecknen, evangeliet, gång på gång på gång på gång. Allt pekar på Jesus. Allt pekar på korset. Och hans seger på korset. Det är underbart. Korset. korset är anstötligt. Därför att det tar itu med synden. Det tar itu med synden. Men det är befrielse. Det är frihet. Det är frälsning. För att komma tillbaka till Gud. För att komma in i det han har tänkt från början. Innan världens grund var lagd. Hade han en tanke för oss var och en. För varje människa. Och det är det handlar om. Och det var när Israels folk lydde Gud i tro. Och korset var i centrum. Det var då de vann seger. Det var då de vann seger över fienden. Därför att fienden, vi nämner inte djävulen så ofta, det som vi inte gör heller, för han ska inte ha för stor uppmärksamhet. Men vi ska vara medvetna om att han finns. För vi vet att löftenas område, det intar vi aldrig utan kamp. Vi intar inte löftena utan kamp. Och den väckelse som Gud vill ge, den intas inte utan kamp. Utan bönekamp framförallt. Men djävulen hatar när Guds folk, enskilda troende, och när Guds folk, när församlingen håller sig och bor och stannar vid korset hos Jesus. Och bara gör det han säger att vi ska göra. Då är djävulen livrädd. Därför att det är där han är besegrad. Det är vid korset han är besegrad. All ondska är besegrad där. Och jag längtar så efter att få se löftena uppfyllda. På löftenas område. På löftenas område. Så låt oss vara där och stanna där. Förbli i Jesus som han säger. Det kommer att visa sig. Det kommer att skaka för att Gud sagt. Det kommer att skaka. Och det kommer att visa sig vad som kommer att bestå. Och vi måste vara där med Jesus. Inget annat kommer att bestå. Inga mänskliga verk kommer att bestå. Men det Gud bygger, det han får göra i oss, genom oss, det kommer att bestå. För det har han välsignat. Vi ska vara beredda att mista våra liv. Vi får lägga ner allting, vad det än är. För Jesus har gått före, och vad vi än får gå igenom, så vet vi att han har gått före och han har berett vägen. Och vi får gå i förutberedda gärningar. Och han är med oss. Genom allt. Och om vi mister våra liv. Vi lägger ner våra liv för honom. Då vinner vi livet. Det eviga livet. En försmak här och nu. Och sen det fullkomliga.